Välkommen till Bibel och bön den här veckan. Idag så ska vi läsa ifrån Apostlagärningarnas kapitel 18. Förra gången då läste vi tillsammans om när Paulus var i Aten. Och nu ska vi se var han tar sig vidare från Aten. Men innan vi läser så ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får komma inför dig den här dagen. Och få läsa ditt ord tillsammans, att vi ska få dela det, Herre. Och jag tackar dig för att du vill tala till oss genom ditt ord. För ditt ord är levande och verksamt. Det är sanning och liv. Och jag tackar dig, helige Ande, för att du vill öppna oss för ditt ord. Våra sinnen, vårt hjärta, våra tankar. Så att vi kan ta emot och se vad du vill säga oss. Och jag tackar dig, Jesus, för att du är hos oss var och en. Just i denna stund. Och du vill möta oss den här stunden. Så jag tackar dig, Herre, för det. Och ber att du välsignar och leder oss. I Jesu namn. Amen. Ja, då läser vi tillsammans ifrån Apostlagärningarna 18. Och jag läser ur Folkbibeln. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han dammet från sina kläder och sa till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." Han gick därifrån och tog in hos Titus Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." Han stannade kvar hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol. Och sa: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är emot lagen." Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker inte jag vara domare." Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogsföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. De kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa: "Jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill." Sen seglade han ut från Efesos. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Så börjar Paulus tredje missionsresa. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priskilla och Aquilla hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sen ville ta sig över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Från Aten så kommer Paulus till Korint, och de här två städerna, de var ganska olika varandra. Aten, det var ju en lärdomsstad, och där fanns det gott om tänkare, filosofer och diktare och sådana som kunde liksom uttrycka sina tankar och funderade djupare på livet och meningen med livet och så vidare. Men så man kan säga att Aten var antikens Oxford, alltså lärosätet, en kultiverad stad. Men då skulle man kunna säga att Korint, det var dåtidens Las Vegas, där det var en ständig kommers på både varor och kroppar. Det var ständigt folk i rörelse och från alla möjliga nationaliteter och kulturer. För Korint låg i en provins som heter Akaja, och den var en romersk koloni. Så att det hade väldigt mycket inflytande från hela den romerska världen. Och därför var det en salig blandning av både nationaliteter och kulturer, religioner. Det fanns allt möjligt där. Och man köpte och sålde mycket. Det var ett handelscentrum också, Korint. Så att där, folk kom ju dit och då sålde liksom från olika håll, och man sålde alla möjliga varor från alla möjliga håll i världen också då, i den kända världen. Man sålde även sina kroppar, det vill säga det fanns mycket prostitution i staden. Och till och med i templen, det fanns ju framförallt ett Afroditetempel där man hade tempelprostitution. Så det var väldigt mycket som inte var bra i Korint. Och det kan vi förstå och ana mer av när vi läser Korintsebreven som Paulus sen skrev till den församling som han här fick vara med sen och hjälpa igång, så att säga. Och han går ju till rätta väldigt mycket med detta, både med sättet de lever, detta utsvävande och lössläppta liv som många leder, för det lurar sig in i församlingen också, förstår vi när vi läser Korintsebreven. Det fanns både sexuell omoral och annan omoral i församlingen, och Paulus går till rätta med det i de breven. Så det var en väldigt speciell stad att komma till, och det var ett myller av liv hela tiden. Hit kommer nu då Paulus, och han träffar ganska snabbt en jude, får vi veta, som heter Aquilla, och han har en fru som heter Priskilla, kallas Priska också i fortsättningen här och i breven. Och de hade också nyligen kommit dit från Italien, för de hade tydligen bott där då i Rom och varit. Och de var ju judar, men de hade fått lämna på grund av förföljelse. Så det fanns redan en församling i Rom innan Paulus kom dit. För han kom ju dit långt senare. Men det är inte så konstigt, för på pingstdagen så var det ju mycket människor samlade i Jerusalem från alla jordens hörn, eller den då kända världen i alla fall. Och de var ju även därifrån Rom. Så de tog ju med sig det tillbaka naturligtvis, och därför så fanns det troende där. Och Priska och Aquila var två av dem som hade kommit till tro på Jesus, och de hade då blivit tvungna att lämna Rom på grund av förföljelse. Men när de träffar Paulus så finner de varandra, och de har visar sig också samma yrke. De var tältmakare eller sadelmakare. Det vill säga de jobbar med läderarbeten. Och det var väl ganska så framgångsrikt att göra tält, jobba med det här där mycket människor var på resande fot i den här staden. Då behövde man ju tält att bo i. Så det var nog ganska gynnsamt. Paulus, det verkar som att han bor hos dem ett tag, och de jobbar tillsammans. Och på sabbaten så går han till synagogan och för samtal med judarna där. Han försöker övertyga både judar och greker om att Jesus är Messias. Småningom så kommer också Silas och Timoteus, får vi veta. Och han väntade på dem i förra kapitlet, så väntade han på dem i Aten. Men man får aldrig veta om de kom dit. Men det gjorde de ju förmodligen, och sen åkte de iväg igen. Och så nu kommer de tillbaka, och då har de varit i Makedonien. Så det har ju förflutit lite tid emellan. Och Paulus, han är väldigt upptagen med att försöka vinna judarna. Så att han vittnar för dem om att Jesus är Messias. Han vill att de ska tro på det, men det gör de ju inte här heller. Han har ju haft problem med judarna förut, och det är likadant här. Att de går emot honom, och de börjar till och med håna honom, föraktar honom. Men då skakar han bara dammet av sina kläder, och så går han därifrån och säger att nu går jag till hedningarna istället. Och så gick han och tog in hos en som heter Titus Justus, en man som vördade Gud. Alltså någon, en som han då kunde komma överens om, som hade respekt för Paulus också. Och han bodde granne med synagogan, så nu flyttar Paulus in dit och börjar då, kan man ana, hålla möten där. Det måste ju varit ganska irriterande för judarna. För det verkar som att han har möten och fortsätter att förkunna därifrån. Därför att Crispus, som själv var föreståndare för synagogan, han, får vi veta, kommer till tro med hela sin familj. Det kan ju ha varit ett ganska stort gäng, för det kanske också inberäknade slavar och anställda liksom han hade. Så att de blir ett litet gäng där. Och förmodligen samlas de ju då inne hos den här Titus. Och sen var det inte bara dem, utan det står att det var många korintier som kom till tro och lät döpa sig. Så det blir en liten församling där. Och så får då Paulus, han får en syn en natt. Och där Gud säger till honom att var inte rädd. Och jag tänker, men var Paulus rädd? Man kan tänka att han var ganska... Han vågar ju rätt mycket, men han var nog det. Och faktiskt är det så att han skriver det i Korintsebrevet att han var rädd när han kom till dem. Och det var väl inte så konstigt egentligen. Så som han hade blivit behandlad av judarna förut på olika platser han hade varit. Och blivit hånad och lynchad och torterad, eller i alla fall rejält misshandlad. Så det var nog inte helt lätt. Han var rädd. Men nu säger Gud till honom, du ska inte vara rädd, för du ska inte tystas. Låt dig inte tystas, det ska inte ske. För jag är med dig. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i stan. Vilken hälsning. Du behöver inte vara rädd, Paulus. Fortsätt du att predika. Fortsätt att tala. Ingen ska göra dig något ont. Jag är med dig, säger Gud. Och dessutom säger han, det finns många av mitt folk i den här stan. Det finns fler vänner till Jesus. Det finns fler som tror på Jesus. Då, Paulus behöver inte vara rädd. Det tycker jag är fantastiskt. Gud talar om det för honom. Liksom. Du behöver inte vara rädd, för det finns fler. Och sen stannar Paulus i Korint i 1,5 år. Och det är längre än han stannar någon annanstans. Han undervisar och hjälper. Och jag kan tänka mig att men varför var han så länge där? Ja, han såg väl att det behövdes. Dels var det säkert ganska många då som kom till tro. Men det var ju också en stad med så mycket, där det florerade så mycket orent och sånt som ville liksom förstöra och ville dra dem på fel spår. Och det var mycket som de behövde göra upp med i församlingen, som de behövde få undervisning om och ta avstånd ifrån och kunna liksom få belyst på rätt sätt för att veta hur de skulle bete sig. Så jag tror att han fick kämpa rätt mycket där. Det behövdes tid, för situationen liksom krävde det. Och samtidigt under den här tiden då, när Paulus frimodigt talar och undervisar och folk kommer till tro, så är ju judarna inte glada för detta. Och så får vi veta att det var en ståthållare i den här provinsen Akaja som hette Gallio. Och under hans tid då så blir det ett angrepp från judarna. De gör ett angrepp mot Paulus och de drar honom inför domstol. Då kan vi tänka oss att de var inte så snälla. De var nog ganska hårdhänta mot honom när de släpade dit honom. Och talar om för då liksom anklagar honom för att han förleder människor att dyrka Gud på ett sätt som inte stämmer med deras lagar, med deras lag, den judiska lagen. Och Paulus är på väg att säga något och försvara sig eller förklara, men han hinner inte öppna munnen för den här ståthållaren. Han säger att ja, det vill inte jag befatta mig med. Hade det varit någonting som ett riktigt brott eller illdåd, då hade jag gjort det. Men det rör ju bara er egen tro, era lagar. Så det befattar inte jag mig med. Och så skickar han ut dem. Och då är de är så hetska, de här människorna, så att de tar en annan synagogsföreståndare där som heter Sostenes och misshandlar honom. Mitt framför ögonen på ståthållaren där. Men han bryr sig inte. Så hårdhudad, så kall. Det är inte konstigt, tänker jag, om Paulus kände rädsla. För de var verkligen tuffa och hårdhänta. De som inte ville tro på det han förkunnade. Men han var då i alla fall länge i Korint. Och det står att han stannar ännu ett tag efter den här händelsen. Så inte ens det fick honom att vända om eller dra sig därifrån, utan han stannar faktiskt kvar ändå en liten tid till. Men sen så bestämmer han sig för att be sig därifrån, så han seglar vidare mot Syrien, och det gör han i sällskap med Priscilla och Aquila, får vi veta. Och sen kommer de till, eller när de har rest ut så kommer de till en annan stad som heter Kenkrea eller Kenchrai, där de stannar till lite, för där har Paulus, får vi veta, låtit raka sitt huvud. Varför står det? För att han har gått in och rakat huvudet, vad är det med det? Jo, det står eftersom han hade avlagt ett löfte. Och det innebar att han hade förmodligen avlagt ett nasirlöfte. Och det var ett löfte som man gjorde. Man kan säga det var lite som när man idag, och på senare tid sedan och även idag då, när man avger löften när man går i kloster till exempel. Så man avgav ett löfte för en tid att man skulle avskilja tid med Gud, att man skulle vara, ja, man skulle ta extra tid i bön och med Herren och avstå från en del saker, vilket man ju oftast gör. Man avlägger sånt löfte, då innebär det också att man avstår vissa saker för att ta den tiden med Gud. Det är just som man bestämmer sig för att till exempel gå in i en tid av bön och fasta. Kan man väl kanske jämföra lite också. Men då var det också förknippat med att när man hade fullgjort den här tiden som man hade lovat. När man avlagt löftet. Då skulle man raka av. Eller under tiden man var i det här löftet. Då lät man håret växa. Man klippte det inte. Så att sen när den tiden hade gått, då rakade man av håret på sitt huvud som ett tecken på att den tiden var över, att man hade fullgjort det här löftet, och så bar man fram offer inför Herren, och då offrade man också det här håret, det lades på det här offret, som ett tecken på att man hade avlagt det här löftet och att den tiden nu var slut och att man hade fullgjort det. Så det var vad Paulus gjorde där, och det här, ja, det är bara som en liten passus i berättelsen, men det säger oss ju också att Paulus, Han gjorde det här, det var inte ovanligt att man gjorde det här bland judarna. Och han gjorde det för att han behövde också ta de här tiden, den här tiden med Herren naturligtvis. Och ta speciella tider där han avskildes på ett särskilt sätt för att söka Gud och avstod från saker då för att det var möjligt. Och det är en uppmaning till oss också att ta sådana tider, möjligheter, tänker jag. Att man bestämmer sig för att nu ska jag ta en tid av en sorts fasta. Man kanske bestämmer sig för att nu ska jag avstå från att vara på sociala medier under en tid. Jag ska ägna den tiden åt Herren istället, åt att läsa och be. Eller att det är något annat. En del avstår från att äta, en del avstår från något annat som man känner att det vill jag avstå nu. Det tar en del av min tid, men nu avstår jag det för att vara med Gud. Det kan vi ta till oss, tycker jag, av detta. Något som vi kan liksom fundera på. Ja, och Gud kan få visa oss vad vill du att jag ska avstå för att kunna ta mer tid med dig under en tid. Man kan också göra det genom att till exempel åka på en retreat, som jag gör ibland och tycker är jätteskönt. Då avstår man saker för att vara i tystnad och stillhet inför Gud och bara umgås med ordet. Nåväl, när Paulus har gjort det här så fortsätter de ju till Efesos. Han är bara på ett litet besök där för han vill fortsätta, men han säger att han ska komma tillbaka till dem om Gud vill. Och så småningom så kommer han till Antiochia. Han har på vägen naturligtvis stannat till och uppmuntrat lärjungarna och församlingarna där på de platser där han tidigare har varit. Sen börjar då Paulus den tredje missionsresan och då gör han på samma sätt. Han reser och längs vägen han reser tillbaka till Efesos, men längs vägen så stannar han ju också till och styrker lärjungarna som bor på de platserna som han passerar. Och till Efesos, när han anlänt in, så kommer det en jude som heter Apollos. Och det här är lite spännande. Apollos, han är född i Alexandria. Alexandria ligger i Egypten, men där fanns det många judar. Och det var den näst största staden i Romarriket. Där fanns det mycket judar. Han hade kommit till tro på Jesus. Och han var väldigt kunnig i skrifterna. Det kunde han ju som jude och han var väldigt duktig på det, förstår vi. Han hade fått undervisning om Herrens väg, om Jesus, och han talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, står det. Men han kände bara till Johannes dop. Han kände alltså inte till dopet till Kristus, att döpas i Jesu namn och bli döpt till Kristus. Men han kommer nu till Efesos och han börjar predika frimodigt i synagogan. Och Priscilla och Aquila, de är fortfarande i Efesos och de hör honom förkunna. Och då märker de att det här är ju en brinnande man. Han har verkligen fått tag på Jesus och han brinner för det, men han har missat lite. Han har inte riktigt koll på vad det handlar om. Han behöver mer undervisning. Han är ivrig. Han brinner. Men vi måste hjälpa honom här. För att han har inte riktigt koll på läget. Det finns saker som han inte har förstått än. Han har lite för grunda rötter. Vi måste hjälpa honom så att de får växa djupare i ordet. Och i tron. Så de tar sig an honom. Och säger att vi kan hjälpa dig lite här. Och så undervisar de honom och samtalar med honom och visar honom hur det ligger till. De förklarar Guds väg grundligare för honom. Alltså jag tänker, de gräver lite djupare och han får hans rötter får växa sig djupare ner i Guds mylla. Och det gör att han får ännu tydligare se vad det handlar om. Och det står inte uttryckligen, men ganska självklart tänker jag att han också blir döpt i Jesu namn, eftersom det är det han saknar också, och att han blir döpt till Kristus på det sättet. Och då när Apollos har fått ännu mer av undervisning och fått ha den här tiden, vi vet inte riktigt hur länge, men det är nog under en tid, Då känner han att ja, men nu vill jag ut och få dela det här med andra. Ja, han vill åka till Achaia. Han vill till den delen av Grekland där Korint finns då bland annat. Och så. Och då tycker bröderna där i församlingen i Efesos att visst, det kan vi göra. Så de skriver brev till lärjungarna i Achaia och säger att ta nu emot Apollos när han kommer. Det är en bra kille och han känner Jesus väl och han brinner för att förkunna evangeliet. Och han kan, han är väl insatt i skrifterna, i ordet. Och så åker han dit och så tycker jag det är en sån härlig avslutning i det här kapitlet. Att han kom dit till bröderna där i Achaia och han blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Han hade fått ta emot och han hade fått hjälp att mogna och växa och bli stadig i sin tro. Och därför kunde han nu inför judarna som många liksom var så aviga. Men det var också de som kände till skrifterna väl. För det var ju det de trodde på. Så visar han dem, och det är med kraft. Den helige andes kraft. Som han kan undervisa och bevisa. Han gör det offentligt, han gör det öppet. Talar till dem på ett så tydligt sätt så att de ser att det är Jesus det står om i skrifterna. I hela gamla testamentet. Så talas det om Jesus och att det är han som är Messias, kungen som ska komma och rädda och befria. Jesus Kristus som vi tror på också. Wow! När evangeliet får ta form och får slå rot ordentligt i en människa och man också får kunskap och hjälp att se, får lära sig, ha någon som kan visa en, då ger det resultat. Då får man en annan styrka och en annan tyngd bakom det man säger. För man vet vad det är man talar. Man har liksom, ja, man är djupt rotad i ordet. Och den helige ande leder och kan påminna och lysa på det på ett så tydligt sätt. Så att andra kan komma till tro. Jag tycker det är starkt. Och det säger oss att det är så viktigt att vi hjälper varandra och att vi inte skickar iväg människor för tidigt in i situationer där man ska vittna om en tro som man knappt har, som man precis har börjat på. Det är bra att få bekänna sin tro för någon, att berätta för någon annan att man har kommit till tro på Jesus. Det är jättebra. Men att börja lära andra om vem Jesus är och förkunna på ett sätt, det är det man inte riktigt mogen för på en gång. Man måste själv få mogna. Och jag tänker mig att församlingen, det är som ett växthus där vi som planter får växa och mogna och få bli starkare, där rötterna får tränga så djupt så att vi blir stadiga. Så att vi sedan tål att planteras ut i en lite mera, i en värld som inte riktigt är så, en miljö som inte riktigt är så skyddad som inne i växthuset. Och de nya späda plantorna, de behöver ju verkligen få den där omsorgen. Och så att man ser att de klarar av den där flytten, att planteras ut. För gör man det för tidigt, då klarar de det inte. Och så kanske de dör istället. Och det vill vi ju inte. Så att ta hand om nyomvända med omsorg och kärlek och uppmuntra dem. Men också hjälpa dem att få mogna i ordet, i tron. Och få se mer av vem Jesus är. Och sen när man märker att men nu är de den här tjejen eller killen. Mannen, kvinnan är mogen. Nu kan vi väl signa dig ut i den tjänst som du upplever att Gud har kallat dig till. Det är det vi vill göra i församlingen. Och jag känner att det här är en viktig text i det som kan uppmuntra oss på den vägen. Ja, Gud är stor och han kan göra mycket och han kan förvandla människors liv. Det är så fantastiskt. Så fantastiskt. Nu ska vi be och vi ska tacka Gud för att han är den han är. Och vi ska be för de bönämnen vi har. Vi ber för det som ligger på våra hjärtan, var och en. Och vi ber för vår församling. Och vi ber för månadens missionär som är Anna-Karin nere i Give a Child the Family, Sydafrika. Och ja, Gud vet vilka bönämnen vi har på vårt hjärta. Vi ber. Jag tackar dig, Herre, för att vi har fått läsa ditt ord tillsammans. Fått fundera över det. Och jag tackar dig, Herre, för att du har också talat till oss. Och på olika sätt. Genom ditt ord. Jag tackar dig, Herre, för att vi har fått ta emot dig. Och få tro på dig. Att jag har fått göra det. Att vi har fått göra det, Herre. Och får lära oss mer om dig. Så att vi kan få växa djupare i vår tro. Och jag tackar dig, Herre, för att du kan hjälpa oss att hjälpa andra. Att vi får dela med oss av vad du har gett oss. Så att andra kan få lära sig, få se mer av dig och få växa djupare i tron på dig. Så att vi blir ännu fler som kan dela evangeliet. Få visa på dig med våra liv och kanske också med våra ord. Men vi ber, Herre, att våra liv ska vara präglade av dig. Få visa vem du är. Och vi tackar dig, Herre, för att du ser alla bönämnen som finns på våra hjärtan. Du ser den som känner sig ensam. Den som känner sig orolig för den här hösten. Som ligger framför för hur det ska bli. På grund av pandemin, Herre. Som känner att isoleringen är jobbig. För de som är sjuka. Ber vi om hälsa och krafter. Vi ber, Herre, att du ska vara nära var och en och jag ber att de ska få känna att du verkligen är hos dem. Att du rör vid dem. Att du kommer till dem precis som du gjorde till Paulus på natten här och säger: var inte rädd. Jag är med dig. Jag är hos dig. Och att det är många som är i samma situation som inte kan gå till kyrkan på gudstjänst men som kan dela ordet på annat sätt. Och Jesus är där hos var och en. Du säger: jag är hos dig. Var inte rädd. Jag ber också, Herre, att du omsluter de som behöver särskild kraft den här dagen för någon särskild situation. Som kanske ska göra något speciellt idag. Står inför någonting avgörande på ett eller annat sätt. Där du vill ge kraft och vishet, Herre. Och hjälpa dem att känna frid. Inte vara oroliga. Och jag tackar dig, Herre, att vi också får lyfta upp särskilt Sydafrika och Give a Child the Family och Anna-Karin. Och be om din välsignelse och din kraft över det arbetet. Med allt vad det innebär, Gud. För att hjälpa barnen och hjälpa vuxna. Och hjälpa familjer. Så att det kan få bli fler familjer som blir hela. Och bra miljöer för barnen att växa upp i. Herre, välsigna och hjälp dem. Du ser att det är tufft i den här tiden när de inte kan göra som de brukar på grund av pandemin. Men fyll dem med glädje och kraft att fortsätta uthållighet, Herre. Tackar dig för att du också ger oss kraft och uthållighet i den situation vi befinner oss i, Herre, i vårt land och i vår värld. Och vi ber om din välsignelse och vi ber, Herre, att du ska gripa in och hjälpa oss så att situationen förändras till det bättre, Gud. Vi ber dig, du har all makt i himlen och på jorden. Förbarma dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med idag. Och jag önskar dig en fin vecka. Gud välsigne dig.